Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Matteus kapitel 10 handlar om hur Jesus kallar de 12 apostlarna att gå till nationen Israel och förkunna himmelrikets evangelium. Hade Johannes döparen varit en förelöpare till Kristus, så skulle dessa män bli efterföljare. Jesus gav dem makt att utföra under, som var stadfästande tecken. Som du nog lagt märke till, gjorde Johannes döparen aldrig några under. Vi ser också här att deras titel förändras från lärjunge till apostel. Alltså från elev till sändebud. Apostel är ju ett grekiskt ord som betyder utsändning, som du kan se också här av noten i Hedegårds översättning. Vi läser från Matteus kapitel 10 och vers 1. Då kallade han till sig sina 12 lärjungar och gav dem makt över orena andar, så att de kunde driva ut dem, och makt att bota alla slags sjukdomar och alla slags krämpor. Denna kraft skulle vara ett tecken när de nu vänder sig till nationen Israel. Gamla testamentets profeter hade sagt att detta skulle vara Messias tecken. Och när han nu givit dem denna kraft eller makt, så sänds de ut som apostlar. Och vi läser från vers 2 till och med 6. Detta är namnen på de 12 apostlarna. Först Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. Vidare Jakob, Zebedeus son, och hans bror Johannes. Filippus och Bartolomeus. Thomas och Matteus publikanen. Jakob, Alfeus son, och Tadeus. Simon, Zeloten, och Judas Iskariot, han som förrådde honom. Dessa 12 sände Jesus ut och han gav dem dessa föreskrifter. Beträd icke någon väg som leder till hedniska länder och gå icke in i någon samaritisk stad, utan gå istället till de förlorade fåren av Israels hus. Budskapet ska först predikas för Israels folk. Jämför den order som de här får med den order Jesus senare ger i Apostlagärningarna 1 och 8, där det står att ni ska bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och i Samarien och ända till jordens yttersta gränser. Och budskapet var som det står i vers 7. Och där ni går fram ska ni predika och säga himmelriket är nära. Det har i perioder varit grupperingar eller sekter som menat att Gud kallat dem att upprätta Guds rike här på jorden. Men det är Jesus själv som en dag ska upprätta det riket. Och församlingen är en kropp som blivit kallad ut ur världen för att manifestera Kristus och förkunna hans budskap över hela jorden. Det är inte vi som ska upprätta Guds rike, himmelriket. Men när vi mottar Kristus har vi himmelriket inom oss. Och lägg märke till att de 12 sänds ut för att göra samma tecken och under som han själv hade gjort. Vi läser i vers 8. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena, driv ut onda andar. Ni har fått utan betalning, ge utan ersättning. Och nu säger jag att om du ska göra eller utföra någon av dessa 4 saker, bör du kunna utföra alla 4. Lägg märke till att där också ingår att uppväcka döda. Så vi förstår att detta har att göra med den tid och de förhållanden under vilka det gavs. Det är intressant att lägga märke till att de som i våra dagar hävdar att vers 8 här i Matteus 10 är deras uppdrag och fullmakt, så har jag aldrig hört dem använda det i sammanhang med vers 9 och 10, även om det ju verkligen hör ihop. Och vi läser nu vers 9 och 10. Ta inte med er guld och silver eller koppar i era bälten. Icke någon ränsel för er färd, icke två livklädnader, icke skor, icke stav, ty en arbetare är värd sin mat. En kollega sa till en av dessa mirakelpredikanter för en tid sedan att han borde gå till sjukhuset, lasarettet, för att besöka dessa människor som verkligen behövde honom. Men det är intressant att dessa trosfolk oftast måste vara på en plats där man kan ta upp en kollekt. Jag tror att det är viktigt att förstå att dessa instruktioner i Matteus kapitel 10 är givna för den tid som Herrens treåriga verksamhet varade. När Jesu uppdrag på jorden var slut så gav han en annan instruktion. Det kan du läsa om i Lukas kapitel 22, verserna 35 och 36. Sedan sade han, när jag sände ut er utan penningpung, utan ränsel, utan skor, fattades er då något? De svarade, ingenting. Då sade han till dem, men nu bör den som har penningpung ta den med sig, och den som har ränsel bör göra på samma sätt. Och den som inte har något svärd bör sälja sin mantel och köpa sig ett. Och när Paulus talar om denna tjänst för evangeliet, så säger han i första Korinterbrevets kapitel 9, i verserna 8 och 9. Talar jag kanske nu utifrån ett rent mänskligt ståndpunkt? Säger inte lagen detsamma? I Mose lag står det skrivet. Du ska icke binda till munnen på din oxe som du tröskar med. Är det oxarna som Gud har en sådan omsorg om? Syftar han inte i verkligheten på oss? Och så säger han i vers 14 i första Korinterbrevet 9. På samma sätt har Herren bestämt att det som förkunnar evangelium ska leva av evangelium. Och så tillägger Paulus att han för sin del inte har använt sig av den rätten, men han har avstått ifrån den. Och vi läser nu i Matteus 10, vers 11-15. Men när ni kommer in i någon stad eller by, så ta reda på vem i den som är värdig. Stanna kvar hos honom tills ni fortsätter er färd. Och när ni kommer in i ett hus, så hälsa det. Och om huset är värdigt ska er frid komma över det, men om det icke är värdigt ska er frid vända tillbaka till er. Och om man på något ställe icke tar emot er och icke hör på edra ord, gå då ut ur det huset eller den staden och skaka dammet av era fötter. Sannerligen jag säger er, för Sodoms och Gomorras land skall det bli lättare på domens dag än för den staden. Apostlarna gick Jesu ärende, och hos dem som öppnade sig för Jesus och hans budskap, där skulle de ta in. De var kringresande predikanter som reste från plats till plats, men inte från hus till hus. Med ordet värdig menas då en som lever ett sådant liv att evangeliet inte får dåligt rykte. Den hebreiska hälsningen shalom betyder frid eller fred. Och Jesus undervisade lärjungarna att välsignelseordet var verkligt och skapande och bringade Guds frid till dem som de mötte. Sodoms och Gomorras stora synder och städernas totala förstörelse, det var väl känt ifrån första Mosebok kapitel 18. Och Jesus säger att domen över dem som avvisar evangeliet ska bli värre än domen som drabbade dessa hedniska städer. Det ligger ett djupt allvar i att höra evangeliet och inte vilja ta emot. Och vi läser där i vers 16. Se, jag sänder er som får bland vargar. Var därför kloka som ormar och sveklösa som duvor. Ormen utgör en fara. Duvan är i fara. Och denna paradox måste prägla en Jesu lärjunge. För han vill leva i ständig fara som ett får mitt bland vargar. Ormens list, duvans enfald och renhet. Ormen är listig och har förmåga att smyga sig undan, och den visdomen behöver apostlarna. Men det måste vara en visdom och list utan svek eller falskhet. De ska inte uppsöka martyriet, men heller inte vika undan för att försvara sanningen. Och vi läser i Matteus 10, verserna 17-20. Var på er vakt mot människorna, ty de ska ställa er inför domstolar, och i sina synagogor ska de gissla er. Och ni ska föras fram inför landshövdingar och konungar för min skull, till ett vittnesmål mot dem och mot hedningarna. Men när man ställer er inför rätta, bekymra er då inte för vad ni ska tala eller vad ni ska säga, ty det ska inges er i den stunden. Ty det är icke ni som ska tala, utan det är Faderns ande som talar genom er. I många land i världen idag är detta vardagens verklighet för många kristna. Jag glömmer aldrig de dagarna i 1967 som jag fick tillsammans med Klaus Wagner. Han hade varit arresterad av sitt lands säkerhetspolis och genomgått fruktansvärda förhör i 10 månaders tid. Och han vittnade om att detta ord var sant. Det är alltså ett löfte till den som fängslas för Jesus skull. Tyvärr finns det predikanter som använder detta löfte i förhållande till att förbereda sin predikan. Det var en ung bibelskolestudent som var original på mer än ett sätt. Och han blev en dag plötsligt överbevisad om att han skulle predika utan att förbereda sig. En vän som gick för att höra honom sa att han blev genast pinsamt klar över att talaren inte hade förberett sig. Och på vägen hem så frågade han den unge predikanten om han hade förberett kvällens budskap. Naturligtvis gjorde jag det, svarade han. Och hur fick du ditt budskap, frågade vännen. Det var Guds ande som gav mig den direkt, svarade predikanten. Vännen såg allvarligt på honom och sa: jag tror inte att du ska beskylla den helige ande för det budskapet. Låt oss i ödmjukhet läsa Guds ord. Se ordet i sammanhang där det står och inte överföra det allt eftersom det passar oss. Löftet i Matteus kapitel 10, verserna 19 och 20 är ett löfte till den troende som blivit fängslad eller ställs för rätten för Jesus skull. Och vi läser vidare verserna 21-23. Den ene brodern ska överlämna den andre till döden och fadern sitt barn, och barn ska sätta sig upp mot sina föräldrar och sända dem i döden. Ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull, men den som håller ut in till änden, han ska bli frälst. När det förföljer er i en stad, fly då till en annan, ty sannerligen, jag säger er, ni ska inte ha hunnit igenom Israels städer förrän människosonen kommer. Kristus och hans budskap delar mänskligheten i 2 läger. När en i familjen blir en Jesu efterföljare, medan de andra i familjen inte tar emot budskapet, då blir korset en skiljelinje. Även Israel var splittrat i sitt förhållande till Jesus. De flesta förkastade honom. Han kom till sina egna, men de tog inte emot honom. Och när Jesus frågar lärjungarna, vem säger folket människosonen vara? Så blev svaren många och olika. Men när han dör på korset, så kom över hela landet ett mörker som varade från den sjätte timmen till den nionde, det vill säga mellan klockan 12 och klockan 15 på eftermiddagen. Det blev en stark manifestation av människosonen för nationen Israel. Och lärjungarna skulle inte hinna igenom alla Israels städer innan det skulle ske. Innan människosonen kommer. Det vill säga innan han manifesteras för hela nationen. Det betyder inte att de tog emot honom i sina hjärtan. Men han hade manifesterats för hela landet. De som var ute vid Golgata var absolut klara över sammanhanget mellan honom som dog och mörkret som kom över hela landet. Och ryktet om det gick ut över hela Israel. Kommer vi till de generella instruktionerna igen, som inte bara är instruktioner för verksamheten under det år Jesus vandrade på jorden, men ett ord till alla Jesu efterföljare. Och vi läser i Matteus 10, verserna 24 och 25. Lärjungen står icke över sin mästare och tjänaren står icke över sin herre. Lärjungen får vara nöjd om det går med honom som det går med hans herre. Om de har kallat husbonden Beelzebul, vad ska de då icke kalla folket i hans hus? Vi representerar Jesus, och han praktiserade denna levnadsregel. Gud först, sedan min nästa, sist mig själv. Du ska inte bry dig om vad folk säger till dig eller kallar dig därför att du lever i gemenskap med Jesus. Jesus, den helige, rene och fullkomlige, blev dåligt behandlad. Och som hans ofta skröpliga lärjungar ska vi inte vänta oss en bättre behandling. Och vi läser vers 26 och 27. Alltså, frukta inte för dem. Ty ingenting är gömt som icke skall bli avslöjat, och ingenting är hemligt som icke skall bli känt. Vad jag säger er i mörkret, det ska ni säga i ljuset, och vad ni hör viskas i ert öra, det ska ni predika från taken. Ja, min vän, en dag ska ditt liv vändas ut och in, och det ska även mitt. Tänk när människorna ska konfronteras med allt som de trodde att ingen visste om. Tänk när allt kommer fram i ljuset. Och när det gäller att ropa från hustaken, så har jag alltid sett på att sända Guds ord på radion som det bästa sättet att ropa från hustaken. Måtte Guds ord få nå många människor genom denna möjlighet. Be för våra radiosändningar, både detta program och våra sändningar till Egypten och till Iran och till andra delar av världen. Och vi läser i vers 28. Frukta icke för dem som väl kan döda kroppen men icke har makt att döda själen. Frukta heller för honom som har makt att fördärva både kropp och själ i helvetet. Det vill säga, frukta Gud. Den som inte fruktar Gud, han fruktar människor och är upptagen av vad de ska säga, tänka eller tycka. Den som verkligen fruktar Gud fruktar ingen människa. Människans makt är begränsad. Frukta Gud. Och vi läser vers 29-31. Säljer man inte två sparvar för en skärv? och icke en av dem faller till marken om er fader icke vill det. Men på er är till och med alla huvudhåren räknade. Därför behöver ni inte frukta. Ni är värda mer än många sparvar. Verserna här visar att Guds fruktan och förtröstan hör ihop. Och även om vi själva inte ens kan hålla räkning på alla håren vi mister, så håller Gud räkning med det. Och det är inte en tillfällighet att Jesus här kallar Gud för deras far. Vi läser verserna 32 och 33. Därför var och en som bekänner mig inför människorna, honom ska också jag bekänna inför min fader som är i himmelen. Men den som förnekar mig inför människorna, honom ska också jag förneka inför min fader som är i himmelen. Här säger Jesus detta så klart som det är möjligt att säga det. Att om vi har mottagit Jesus Kristus som vår Herre och Frälsare, som frälst oss från alla våra missgärningar och synder, då ska vi öppet bekänna hans namn och där det krävs vittna om honom. I Romarbrevets 10:e kapitel kan vi läsa i vers 9 och 10 där det är uttryckt så här: Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och med ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då blir du frälst. Ty med hjärtat tror man, vilket leder till rättfärdighet, och med munnen bekänner man, vilket leder till frälsning. Och vi läser vidare i Matteus 10, verserna 34-36. Tro inte att jag har kommit för att sända frid på jorden. Jag har icke kommit för att sända frid utan svärd. Jag har kommit för att vålla söndring, så att en son sätter sig upp mot sin fader, dottern mot sin moder, sonhustrun mot sin svärmoder, och en man ska få sitt eget folk till fiender. Ja, jag skulle ibland önska att Förenta nationerna kunde få med sig lite grann av dessa verser. Det blir aldrig fred på jorden. Med det menar jag då inte att man inte ska sträva för fred mellan folken. Men man måste erkänna att det egentliga problemet är synden. Jag vill personligen vittna om den frid som Jesus ger. Jag kan inte få uttryck det på något annat sätt än som det står i sången. Hur härligt att hava det gott med sin Gud och veta det varar en evighet ut. Med det himmelska land hava landkänning fått. Jag vet inte något som gör mig så gott. Samtidigt står jag mitt i en strid. Och det var friden som skapade striden. För jag kommer i strid med världen. Jesus ger mig sin frid. Men han ger den inte så som världen ger. Därför strider världen mot honom och mot oss som är hans efterföljare. Och vi läser Matteus 10, 37-39. Den som älskar fader eller moder mer än mig, han är mig icke värdig. Och den som älskar son eller dotter mer än mig, han är mig icke värdig. Och den som icke tar sitt kors på sig och följer efter mig, han är mig icke värdig. Den som vinner sitt liv, han ska mista det. Och den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Jesus säger inte att vi ska ta upp Jesu kors. Det har han själv burit och det kan ingen annan bära. Men han talar om ett kors som är vårt. Man talar ibland om att alla har sitt kors att bära. Och då tänker man på motgångar av olika slag. Men det är inte kors. Det är motgång eller prövningar och svårigheter som alla människor kan möta. Kristen som icke-kristen. Korset, det är det lidande en kristen har därför att han vandrar tillsammans med Jesus. Men vi har i Skandinavien levt så gott och tryggt att vi vill ofta inte ta upp vårt kors. Vi vill hellre i Jesu namn undgå korset och ursäktar oss så fint med att vi är diplomatiska och inte fanatiska. Och så har vi Petrus då. Och när jag hör unga och äldre vittna om Petrus förnekaren, så kunde man av vittnesbördet tro att Petrus fortsatte att förneka i hela sitt liv. Han hade ett fall och han fick ett nytt möte med Jesus. Och han blev en klippa i församlingen. Så tänk dig om innan du för lättvint säger att du är en Petrus. Men tänk om vi skulle läsa lite mera om Petrus. Be Gud om andens ljus över ordet. Herre, jag har läst om Petrus. Och jag är själv så feg och svag att jag verkligen är intresserad av att få ljus över vad det var som gjorde förnekaren Petrus till en klippa i Guds församling. Vi borde inte längre kalla honom förnekaren, för den har han ju bekänt och fått förlåtelse för. Låt oss säga det som det är, klippan Petrus. Gud grep in i Petrus liv. Grip in i mitt liv, Gud. Jag har så ofta förnekat dig. Och vi läser vers 40 och 42. Och därmed har vi kommit till några verser som har en helt speciell betydelse för mig personligen. Jag har rest runt och hållit många möten både hemma i Sverige, i Norge, i Danmark och Finland. Och jag har alltid bott i hemmen hos folk. Ibland en hel vecka på samma plats. För cirka 15 år sedan talade Gud till mig om att överallt där jag fick en säng över natten så skulle jag innan jag reste vidare utlysa Herrens välsignelse över det hem jag hade gästat. Och det har jag gjort i dessa år. Och då har jag alltid först läst verserna 40-42 i Matteus kapitel 10. Den som tar emot er, han tar emot mig. Och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig. Den som tar emot en profet därför att han är en profet, han ska få en profets lön. Och den som tar emot en rättfärdig därför att han är rättfärdig, han ska få en rättfärdigs lön. Och den som ger en av dessa små så mycket som en bägare friskt vatten att dricka, därför att han är en lärjunge, sannerligen, jag säger er, han ska icke gå miste om sin lön. Det är Gud själv som har givit detta löfte, och han ska själv till fullo uppfylla den välsignelse han har lovat i sitt ord. Men lärjungen är betrodd uppgiften att få utlysa denna välsignelse. Gud ska hålla sitt löfte, och han ska uppfylla det på ett så konkret sätt att de som bor i huset ska kunna se det och säga till varandra, detta är Herrens välsignelse. Och där är vår tid ute för den här gången, och jag säger på återhörande. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368 Stockholm.